Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till vår lilla härliga podcast.
Mm, verkligen.
Och Pernilla och jag är extra nöjda just nu eftersom på något sjukt sätt så har vi fått igång våra respektive datorer. Vi har tryckt på rec och play och vi spelar in utan Kid.
Girl power, säger jag.
Jag träffar ju dig lite då och då nu eftersom vi spelar in lite tv. Men jag undrar, vad har du gjort sen sist? Du har varit på vift, vet jag. Du har varit på en camping.
Ja, jag har varit och campat. Nej, jag har faktiskt...
Otippat på något vis.
Ja.
Hade du träningsoverall på dig?
Absolut, träningsoverall och foppatofflor och satt och grillade.
Men du, för jag har inte heller campat, men däremot så var jag på en camping för några år sedan och blev lite fascinerad över det moderna som faktiskt finns nu i campingen. Och folk som är proff som kommer dit som bara liksom, det är nästan som den här gamla Kalanka-filmen, de bara fäller ut nästan
ja,
som en kuliss.
Ja, ja, de fäller ut en sån där staket som ett
dragspel.
Men nu låter det som att du har kollat på Charlotte Perrellis Instagram, för exakt så. De åker runt på Diggiloo på turné. Ja. Hon har med sig en jättestor husbil som de kör i. Och då kollade jag häromdagen om det var på hennes Instagram eller blogg. Och då hade de så. Alltså de hade kulörta lykter. Det var en sån här markis som man fäller ut från bussen. Och så var det som ett litet uppfällt staket. Det såg ut som att komma hem till någon i ens trädgård. Som en bärbar trädgård.
Ja, gud så proffsigt.
Ja.
Ja, men det finns ju många som bor hela säsongen liksom, på camping och återvänder. Jag vet att min man gjorde det när han var liten med sin familj. Och det blev samma människor och det låter nästan lite kul som barn att vara på en camping.
Ja,
det är supermycket ungar att leka med och man
precis.
Är liksom mitt i sommaren.
Ja, de springer ju mellan husvagnarna och sådär. Och sen är det ju så här, det har jag fått höra då eftersom jag har spelat på campings ofta då. Att det finns liksom olika namn på, typ Böda camping är den största, det är som en hel egen liten stad liksom.
Just
där,
det, ja.
Där heter ju till och med liksom hur campinghusvagnarna står uppsatta så heter olika namn som en väg. Och där är ju Fina gatan liksom. Och där bor ju de här riktiga proffsen som har lagt
där platserna
ner.
Är lite dyrare.
Ja, ja, ja. Och du vet deras vagnar, oj, oj, oj. De är så pyntade och tjusiga och fina så att får de där andra stackarna som har såna här små enklare varianter gå förbi och suktas. Däremot kan jag tycka det är lite tråkigt som jag jobbar. Jag vet inte, du också åker ju runt och uppträder. Att jag har varit på Öland jättemånga gånger, men jag har liksom aldrig varit och sett Öland. Utan jag är på mitt hotellrum och på stället jag ska spela, men jag har aldrig varit liksom runt på Öland. Det är ju jättevackert där.
Ja, men det gäller många ställen man åker till och jobbar på. Det är liksom, ofta så blir det ju, man kommer sent, är på ett hotellrum, är på någon scen någonstans och sen så åker man hem igen och man missar väldigt mycket. Men Öland är vackert, inte lika vackert som Gotland säger jag då som är lite partisk, men det är väldigt fint.
Ja, nej men det är jättemysigt. Men någon gång ska jag kanske stanna där. Och...
Pernilla, jag vet ju att du har varit på fest också.
Mm, det har jag. Du och jag spelade in vårt program, Fest hos Bindefält. Och samma dag så hade min brorsa Niklas sin 50-årsfest ombord på en båt. En jättemysig båt som heter MS Molly som ägs av Anki Bagger och Mattias Frisk, om du känner till dem.
Det är en partybåt då alltså?
En partybåt som man kan hyra och låna. Och den var jättemysig. Den är döpt efter deras dotter Molly. Och eftersom du och jag var upptagna med filma så kunde inte jag vara med från början på festen. Jag ska tillägga att du var också bjuden, Sofia. Alltså, du valde en annan fest, en svikare.
Ja, det ska jag också berätta om.
Ja, jag vill berätta våra fester. I alla fall, så när vi slutade vår inspelning så fick jag då åka kapp båten och kliva på någonstans där den lade till på en brygga. Så det var ju väldigt smidigt och bra. Och sen åkte vi ut på sjön och det var jättetrevligt verkligen. Och ja, det var god mat och god stämning. Det finns en badtunna så gästerna kunde bada varmbad på båten på däck. Och sen så höll min pappa och mamma tal. Och då kände jag mig lite som Sofia Wistam, att jag kände att nej, men jag ska väl hålla tal jag med. Till skillnad från dig så kände jag ju födelsedagsbarnet väldigt väl.
Precis, det är lite skillnad. Jag, ja, som min man berättade i förra podden, jag håller ju gärna tal anytime.
Det är det sjukaste jag har hört, måste jag säga.
Jag vet, men det är ju exceptionisten i mig, vet jag.
Ja.
Redan som barn, när jag, du vet, drömde om vad man ville bli när man blev stor, då tänkte jag att jag skulle bli präst. Inte för att jag var religiös på något vis, men att jag ville stå upp och prata inför folk.
I fokus, liksom.
Ja. Jag fick för lite uppmärksamhet av mina föräldrar kanske.
Ja, kanske. Å andra sidan är det ganska... För det, så som du är väldigt speciellt. För du är ju offentlig person. Du har ett jobb som programledare och konferenser. Van att stå i rampljus. Och att du även gillar att vara i fokus på fester. För de flesta, inklusive jag själv, älskar att stå på scen och sjunga och så. Men när det är fest och man ska hålla tal. Så jag gör om jag känner mig tvingad. Men det är inte så att jag alltid vill vara i fokus då och bara... Förstår du? Så att jag, ungefär jag som att jag skulle uppträda, om jag skulle stå och sjunga hemma hos dig och Magnus för en mindre skara, skulle jag vara mycket mer nervös än om jag sjunger för flera tusen pers.
Jag har ju någon slags konstig fobi, och det är precis motsatt till mitt jobb. För att jag kan få panik när till exempel Magnus säger, vill du gå med på en liten middag med mina vänner? Då får jag panik. Eller så här, arbetskollegor. Jag gillar inte att hälsa på honom på jobbet och sådär. Och då, för att jag har någon tanke om att de har förutfattade meningar om mig. Förstår du? Så att jag, i små sammanhang, då kan jag bli nervös. Men på en stor middag eller stor fest, då kan jag sätta på mig rollen av den där tv-tjejen på något vis. Liksom.
Okej, men jag menar, nu efter den här podden så kommer de vara livrädda om du kommer till hans jobb och bara, nej, den där frispråkiga galna
människan. Då kommer jag hålla tal.
Ja, precis. Så kommer hålla tal nu och ta sig kläderna och visa brösten. Nej.
Men du, jag är lite nyfiken. Du höll då tal för Niklas såklart. Gick det bra?
Ja, det gjorde jag. Det gick bra, det var helt oförberett, men jag hade ju en säck att gräva ur med små anekdoter som har hänt oss genom livet och sådär. Du vet, jag och Niklas, alltså jag älskar min brorsa och har alltid gjort, men vi har bråkat extremt mycket. Jag har aldrig bråkat med Linus och aldrig med Peter, min andra bror. Men jag och Nicke, alltså vi slogs när vi var små. Jag vet att jag en gång blev så förbannad så jag tog min gitarr och slog den i huvudet på honom så att gitarren sprack. Och jag var helt förstörd efteråt för att gitarren sprack. Jag sket fullständigt i att han fick en bula.
Nej, ja, han... gud vad här. Men kan det vara för att ni är för lika kanske, eller? Man brukar säga att man bråkar med dem som man är lik.
Ja, men kanske. Ja, precis. Och så att vi är mellanbarn båda två. Så att vi ligger ganska nära varandra i ålder. Peter, min storebror, har varit för långt ifrån. Linus var ett sladdbarn. Man bråkar inte med sladdbarn. Jag tror att det är något sånt också. Men det var samma sak när vi gjorde Nick och Nilla, som var bland det roligaste jag gjort. Så kunde vi ryka ihop under inspelningarna också. Då fick teamet gå och ta ut en kaffepaus och så skulle syskonen Wahlgren reda ut sina bråk. Liksom.
Men det känns också, om jag då ser er utifrån som värsta artistfamiljen där alla kan antingen recitera eller sjunga eller lägga stämmor och så här. Måste det inte vara liksom, känns det inte som att ha krav på oss att göra värsta supertalet?
Jo, men alltså mitt mål när jag går upp och håller tal, det är alltid att folk ska skratta. Jag tycker det är jätteviktigt. Humor är viktigt för mig. Så att om, det är ungefär som man gör en stand-up och ingen skrattar, då blir man ju lite stressad och får press på sig. Men jag kan säga, Sofia, de tjöt om skratt.
Om jag får säga det själv.
Om jag får säga det själv. Och då blir jag ju bara mer taggad och då kommer jag igång. Så att jag drev ganska mycket med oss och våra misslyckade äktenskap och att vi... ha barn med flera olika mödrar och fadrar och allt vad det är. Men det var ett kärleksfullt tal, för jag älskar min bror verkligen, verkligen.
Men du, han fyllde 50. Har han, jag vet att man snackar om 40-årskris och sådär. Har han haft någon 50-årskris?
Ja. Jo, lite säger, tycker han väl liksom 50. Men, ja, men samtidigt, han ser ju oförskämt ung och fräsch ut.
Så fräsch att det, ut, ja.
Fräsch, ja. Så att jag tror att när han tittar sig i spegeln så är han nog ändå glad. Liksom. Men absolut, han berättade i tidningen att han gjorde något ögonlyft.
Ögonlocks...
Ja. ögonlockslyft. Och det var väl just för att det kanske var en liten 50-årskris att man känner att ja, man gör det man kan utan att se konstigt ut. Men vi har pratat om det. Det låter ju gammalt med 50. Alltså. Du vet när man var liten, man bara 50-årig gubbe. Som man ju då liksom.
Mm.
Och man känner sig inte som en gubbe eller gumma. Men du och jag är ju också där snart.
Ja, men jag vet. Jag fyller ju det. Ah, nästa år. Shit, vad läskigt. Men du, hade du någon 40-årskris? Vi har ju båda passerat 40. Det är då man börjar liksom säga upp sig från jobbet, vara otrogen, flytta till någon konstig liten håla, dejta i smyg. Eller, ja, du vet, det finns ju exempel på massor med så här tokiga saker man gör när man närmar sig 40.
Ja, inte någon kris så, tror jag. Inte att jag liksom tyckte att det var jättehemskt att fylla 40. 40 plus låter mycket roligare, förlåt, än 50 plus.
Ja, jag håller med.
Mm.
Jag håller med. Men du, och sen så just med 40-årskris börjar ju det här kroppens förfall.
Ja.
Du vet, jag tyckte liksom att min kropp var lite tajtare förut. Jag plötsligt började bli lite mer porös. Jag vet inte vad som hände med skinnet liksom.
Ja, men usch. Fast jag vill inte tro att det har med åldern att göra. För mig, så jag bara känner så att nu har jag levt så otroligt osunt och ätit vad jag vill och inte tränat. Och vi har pratat om det förut att jag har gått upp i vikt. Jag har fått så här valkar så att jag får ont. Ja, men du vet, jag vet inte om valkar kan göra ont, men ja, typ, det känns som att jag håller hela tiden. Jag tror det är mina valkar. Så att, och jag vill verkligen gå ner.
Men det är väl kondition?
Ja, jag vet inte. Men jag känner så här att nej, men jag har ju gått upp för att jag har levt osunt. Inte för att jag har blivit gammal. Så att jag måste nog bevisa för mig själv att jag kan gå ner alla de här jäkla kilorna nu. Någon gång.
Fast ibland kan jag också tänka, eftersom jag, där man står och tittar sig i spegeln ibland, tänker så här, vad hände? Det var något citat ur den här boken, En man som heter Ove. Har du läst den? Mm.
Nej, jag vet vilken det är.
Ja. Mm. Men i den så är den här mannen Ove, han går förbi en, han är naken hemma och han går förbi en spegel och får syn på sig själv och liksom stannar upp och tittar och han bara, har jag smält? Funderar han på. Du vet, som äldre män speciellt som är lite smala så där, då är skinnet lite stort. Och då, jag förstår liksom känslan. Det ser inte ut som att jag har smält, men jag kan ju stanna framför spegeln och tänka så här, oj, vad hände? Och det är en sida av det hela. En annan sida kan man, när man ligger på badstränderna nu och ser tantalurer gå omkring och visar alla ut på, en är kort, en är lång, en är tjock, en är smal, eller du vet. Då kan jag ändå känna så här, men jag är ju rätt fin. Ja, alltså, förstår du? Så det är två sätt att se det.
Ja, men absolut. Nej. Ja, nej, jag tycker inte att jag är det snyggaste som går på ett par ben just nu. Men jag känner också att livet är så mycket annat än vi så utseendefixerade och så där ändå. Så att, jag vet inte. Jag tror det är därför jag tillåtit mig själv att gå upp så mycket vikt. För att jag har varit så nöjd med livet ändå. Jag är frisk och mina barn är friska.
Det är så roligt att du håller på att prata om det, att du går upp mycket vikt. Du är ju fortfarande en pygmé. Det är ju så här...
På längden,
jag träffar det, tänker jag att jag har en dvärgkompis. Ursäkta, småväxtkompis.
Ja.
Nu håller vi på och pratar om kroppsnojer eller komplex, ålderskomplex. Och det har vi gjort tidigare. Vi har ju nämnt det tidigare i podden.
Ja.
Och då fick vi ett mail faktiskt. Någon som hade skickat in till vår Facebook-sida. Rättare sagt, som reflekterade över det och länkade till en artikel. Det är Andy Rooney från 60 Minutes som har skrivit en liten hyllning till kvinnor över 40.
Fint.
Och nu ska jag läsa lite för dig vad han skrev, eller vad den här Andy Rooney sa. Män värdesätter mest av allt kvinnor över 40. Alltså de gillar det. Här är några av grunderna för det. En kvinna över 40 kommer aldrig att väcka dig mitt i natten för att fråga vad tänker du på? För hon bryr sig inte om vad du tänker på. Om en kvinna över 40 inte vill se matchen, alltså fotbollsmatchen på tv då, sitter hon inte vid sidan av dig och gnäller om det. Hon går någon annanstans och gör något som hon gillar, som hon själv tycker är intressant.
Mm,
för så var det ju i alla fall lite när man var ung. Då var det så här, då ska man ha uppmärksamheten jämnt.
Ja, ja.
En kvinna över 40 känner sig själv gott nog och för att vara trygg för vem hon är och vem hon vill ha och vad hon vill ha ut av den hon är tillsammans med.
Mm.
Kvinnor över 40 är generösa med beröm, ofta helt oförtjänt. En kvinna över 40 har självförtroende nog att introducera dig för sina väninnor.
En yngre kvinna litar ofta inte på sin man tillsammans med andra kvinnor. Det är lite kul. För så är verkligen jag. Folk är så här, vi har ju pratat tidigare om snygga barnvakter och snygga barnflickor. Men, men herregud, skulle Magnus vilja göra någonting så kan ju inte jag hindra honom. Jag menar, så. Nej. Så jag har inget problem att presentera mina snygga väninnor för min man.
Nej, men jag vet. Jag känner så när jag hälsar på er. Att jag vet att det är, nu sätter jag Sofia i fara. Men det är...
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
En kvinna över 40 ser bra ut med knallrött läppstift. Nej, men... Det gör inte yngre kvinnor.
Nej, den var konstig. Det stämmer inte. Ja, nej, men det var lite lustigt. Ja. Nej, men däremot ålders... Någonting som jag har märkt på mig... Och jag blir lite orolig faktiskt om det har med åldern att göra. Men jag är väldigt disträ och senil i många fall. Glömmer saker. Alltså, sist när vi hade lämnat vår inspelning så glömde jag både min resväska mitt på backen på inspelningsplatsen och mina hemnycklar. Vem glömmer sina hemnycklar liksom? Så jag kom inte hem. Idag när jag skulle åka ut på landet så tänkte jag så här, ja, men då ska jag packa... För jag ska sova här för att ha nära till inspelningen. Då ska jag packa mina resväskor och ta med dem i bilen. Samtidigt som jag kommer på att jag ska lämna massa kartonger och tomglas till sån här insamling. Så jag fyller hela min lilla bil. Jag har ju två bilar. En liten, liten Gucci-bil. Och en stor, stor bil. Fiat båda. Och så fyller jag den här lilla, lilla bilen. Och den blir bara fullare och fullare. Så tänker jag så här, nej men jag får inte plats med allting. Så jag måste ta den stora. Så ut med allt igen. Alla resväskor och kläder och hundkorgar. Och så här, tomkartonger och glasflaskor och plastinsamling. Ja, och så ska jag då hämta nyckeln till den stora bilen. Och den ligger inte där den alltid ska ligga. Nej, då får jag springa runt och leta efter den som en galning. Helt söndersvettig. Hittar inte bilnyckeln. Du vet när man inte hittar bilnycklar. Man får ju panik. Eller hemnycklar. Så jag letar i alla fickor och väskor. Stoppar in allting igen i lilla bilen. Och när jag väl sätter mig i lilla bilen. Ja, där ligger min bilnyckel till den andra bilen. I den lilla bilen. Men förstår du? Det är ju, vem lägger en bilnyckel i en bil som inte hör till den ens?
Fast jag undrar. Det är allt jag som ser dig på nära håll ofta. Du har väldigt mycket att göra. Olika. Du har ju liksom inte några rutiner direkt. Utan det är liksom olika... varje dag, och då blir det lätt att blanda ihop alla moment, tror
jag.
Det
kanske är så. Men är du så duktig när du kommer hem och lägger dina hemnycklar och bilnycklar på ett och samma ställe där de alltid ligger? Ligger dina glasögon där?
Ja, jag ska väl säga, jag skulle ljuga om jag säger att jag var pedant på något vis, men just nycklarna hänger alltid på samma krok, för att jag vet att man sitter ju skiten om man tappar bort nycklarna på riktigt.
Ja, och det händer mig ofta. Och då tänker jag så här, är du dum i huvudet? Lägg dem på samma ställe. Men jag kan hitta dem upp i badrummet eller, du vet, var som helst. Jag tar med mig dem in i handen och så bara lägger dem.
Innan vi lämnar det här åldersnojesamtalet så tänkte jag bara... Har du... Det går en pjäs eller gick på Uppsala Stadsteater som heter Kvinnor över 40. Vad ska man med dem till?
Ja, ja.
Med bland annat Katrin Sundberg som spelar. Och jag hittade ett så roligt citat ifrån den föreställningen. Så här säger en av karaktärerna. Jag har ju ett enormt kvinnoförakt. Jag menar ju, jag är ju ändå feminist. Jag röstar på FI. Jag skulle hyra ut mitt sommarhus på Blocket och fick mejl från en som ville hyra. Ensamstående kvinna, 55 år, med hund. Fy fan, vilken sorglig människa. En övergiven gammal skata utan framtid. Sen kom jag på, det är ju jag, fast jag inte ens har hund. Jag tycker det är helt fantastiskt.
Ja.
Den där har ny premiär snart och den verkar ju helt grym. Den vill jag se.
Ja, det får vi gå och se tillsammans. Det är väl där jag kommer hamna. ensam med min hund. Det är jag och Dino.
Ja. Mm. Men i denna lilla podd så ska vi precis som vanligt tipsa om något gott som man kan servera på sommarbordet, sommarmiddagsbordet. Jag tänkte faktiskt skryta om en grym efterrätt, en rabarberkompott som jag har serverat den här sommaren.
Och har ni rabarber i trädgården?
Ja, rättare sagt, grannebonden har massor, och då pratar vi ett fält fullt av rabarber.
Där ni får plocka?
Ja, så vi får plocka, och de lite kanske har väl, de är lite sura och lite tjocka och lite torra nu nästan, men om man gör en sån här kompott med socker i, och jag ska berätta mer sen, men den är grym. Jag tror att jag ska bjuda dig på den sen, för den, jag tror till och med du som är så kräsen och duktig.
Nej, jag är inte kräsen. Jag är jätteenkel. Jag tänkte på det nu när jag var gigga, och jag sa, skulle ni kunna fixa någon mat till mig sen? För jag har inte ätit något sen frukost. Han bara, har du några speciella önskemål? Jag bara, nej, jag har inga önskemål. Jag äter verkligen allt. Utom kroppkakor kanske, när man är på Öland.
Ja, det är läskigt.
Ja,
det är
nej. Läskigt. Man vill gärna ha det så här lite fräscht.
Och man vill ju så himla gärna berätta om våra tv-program vi gör. Men det är ju lite hemligt allting. Men, nej, men någonting jag kan säga är ju att du och jag sattes i situationen att vi skulle rensa en fisk. Och det har jag aldrig gjort förut i livet. Och jag mådde så illa. Jag var så nära att kräkas av det här. Jag fattar, det verkar som att alla där i teamet bara, jag rensar fisk. Du och jag var de enda som liksom inte hade rensat fisk tidigare. Det är jättesvårt.
Nej, och jag måste säga, jag trodde att det skulle vara mycket lättare. Alltså den där fisken var ju, det var en stor, jättestor gös. Den var ju liksom omöjlig att ta sig in i. Det var ju fort nox.
Nej, det var riktigt läskigt alltså. Det var så långt att jag inte till och med kunde äta den.
Nej, det var helt sjukt. Jag till slut bara halshögg den där fisken. Och då bara sprutade blod. Alltså det var inget trevligt. Och då säger Sofia att nej, nu kan inte jag vara kvar för att jag håller på att spy. Och om jag spyr, då svimmar jag. Berätta, vad är det? Ja.
Nej, det är så konstigt alltså. Jag har någon konstig gen, något knasigt. Att ända sedan jag var bebis så har jag svimmat när jag kräks. Och det här var ju superproblem när jag var barn, och typ min mamma, om jag var magsjuk, hon måste ju vara hemma från jobbet. För hon var livrädd att jag skulle liksom svimma i kräkset och kvävas liksom.
Och
under mitt liv, du vet, man har haft lite tonårsfyller och du vet sådär, när man inte har något val, när man kräks liksom. Och jag har ramlat, jag har slagit mig och jag har fått, ja, då svimmar jag. Och det är som, det är inte, jag är inte avsvimmad så lång tid, men ändå i några sekunder så att jag hinner göra illa mig. Men nu när jag känner av det, man känner ju att nu håller jag på att kräkas, då sätter jag mig ner eller lägger mig ner, så jag har ju fått lite hum om vad jag ska göra för att undvika att slå mig.
Men läskigt, vad jobbigt om du blir magsjuk eller matförgiftad alltså.
Ja, men det har ju hänt såklart. Och då har jag, vissa gånger har jag varit där, om du tänker det här på vid rebenen, bröstet här, då har jag varit helt blå av blåmärken för att jag har slagit i
toalettstolen när du
så hårt. Ja, men om man kräks vid toaletten. Du vet, och för när man svimmar så gör man, det är ju så hårt, man ramlar ju utan att liksom ta emot sig. Väldigt knasigt. Och jag har träffat en till i livet, någon sådär, jag stod och pratade på någon tillställning och hon bara, men min man har också det. Så att det är något, och i min fantasi, jag vet ju inte vad det här är, men så känns det som att typ när jag tar i, när jag kräks, att jag blockerar syretillförseln till hjärnan på något vis. Jag vet inte om det stämmer, men det är så det känns i alla fall.
Ja, vilken sjuk grej.
Men du, jag måste bara, det roligaste som har hänt mig den här veckan, och du var ju också med, det var när du och jag tillsammans träffar den fantastiska skådespelerskan Maria Lundqvist.
Ja.
Som jag inte hade pratat med tidigare. Ni ska ju göra föreställning ihop. Men för mig var det första gången jag träffade henne, och jag blev liksom lite småkär, för hon var så skönt direkt och varm och härlig och bjöd på sig själv. Och bland annat så berättade hon då när hon var på en fantastisk tillställning på Loka Brunn. Det var väldigt tjusigt.
Det var Mikael Bindefeldt som hade den tillställningen.
Ja, Mikael Bindefeldt som hade hållit i det här. Och hon ringer från den här tillställningen. Hon ska vara där i två dagar. Mm. Ringer hem till sin väninna och ska berätta om allt spännande som ska hända på det här stället.
Ja.
Bland annat så skulle det vara en somalier som berättar om alla viner.
Och såklart så är det sommelier som vinexpert då. Men hon läser och tror, hon har aldrig hört det här ordet. Det kan hända, det är många som inte har hört det kanske. Men hon tror verkligen att det är en somalier.
Det
och hon tycker
somalier.
Det är lite häftigt. Hon ringer och skryter till sin kompis och säger, fatta att det kommer en somalier hit och berättar om alla viner. Jag tycker det är helt, helt fantastiskt roligt alltså. Vet du vad sommelier är?
Sommelier vet jag. Jag vet inte även vad sommelier är. Jag vet inte riktigt hur du uttalas, men jag ska vara ärlig. Jag har en kompis.
Sommelier, ja men du sa rätt nu.
Ja, jag tror det. Ja. Men veckans aha tänkte jag att jag kunde berätta lite mer för er som inte vet.
Aha, det är dags för veckans aha.
Åh fan.
Det är sant.
Hade jag ingen aning om. Jag har fått risor.
En sommelier är alltså en person som ansvarar för dryckerna på restaurangen. Och sommelieren sköter även inköp och gör vinlister och hjälper gästerna att välja ett vin som passar bra till maten. Ja, det vet vi. Det är de som står där så att man kan få ett vin som hör ihop till rätt fiskrätt och ett vin som hör upp till kött och sådär. De första försöken att kombinera mat och vin sker under 1400-talet. Sommelieren hör vi först talas om i armén. Packdjuren Le Somme, som fraktade mat och vin till officerarna under fälttågen, fördes fram av män som på gammal provansalska kallades Le Sommelier. Ja, mitt uttal kanske inte är perfekt. Dessa män ansvarade således för dryckerna och smakade även av vinerna för att kontrollera att de inte var förgiftade.
Just det.
Vinet ansågs aptitretande, bra som bot mot sömnlöshet, sorg, ja, det vet vi ju. Svårmod, dålig mage, hjärtsjukdomar, men också som sällskapstryck och hygienisk måltidstryck fungerade vinet utmärkt. En hygienisk måltidstryck. Ja. Ja, men det tyckte jag var lite fin info.
Ja, men det är ju intressant. Alltså sommelier, jag pratade ju med Kajsa Bergqvist som är utbildad sommelier. Mm. Och hon, det är ju faktiskt en flerårig utbildning. Och sen är det ju test, alltså blindtest på det. Tänk vad svårt att känna då. Och proffsen känner ju liksom vilken druva, nästan vilken dal och vilket klockslag banden med de där druvorna har skördats. Det är ju helt galet.
När Steffo var med i Renés brygga, jag vet inte om du såg det, så säger hon att nu ska jag testa Steffo för att han säger att han är en vinkännare och kan allting. Så hon tog en flaska med dyrt fint vin som hon tömde och så hällde hon i billigt skitvin. Och sen då så tar de fram flaskan och han bara tittar på den. Åh, det här vinet är jättegott. Så hällde han upp glaset. Och då tar han det i munnen och så bara spottar han ut och bara, nej men fan, har du bytt vin eller? Och man bara tänker, shit, han har koll. Och sen efteråt säger han bara, hahaha, jag bara skoja. Så han hade ju ingen koll. Men det blev ju så här, för man trodde först, shit, han har verkligen koll. Och så hade han ju inte det. Så han drack det där skitvinet.
Nej men gud.
Hela kvällen. Och låtsades. Och de sa aldrig i programmet att han var lurad. Så jag undrar om han satt och skämdes när han sov.
Åh, vad jobbigt. Nej men jag är ingen vinkännare alls. Och gillar egentligen helst vin med bubblor i, som du vet.
Ja.
Men en gång tog Magnus då, som är väldigt vinintresserad, med mig på en vinprovning. Och då var det också så här, man fick prova 10 olika viner. Du vet, man gurglar och spottar och allt vad det är. Och då kan jag säga, när jag skulle säga vilket tyckte du var godast av de här 10 vinerna, då säger jag, ja det där. Och det är det billigaste. Alltså jag är väldigt billig i drift. Eller så, jag är så otränad i min vingom. Så att jag tycker att det billigaste är godast liksom.
Men var det rött eller vitt?
Det var rött.
Ja, för jag är likadan. Jag gillar nämligen billiga röda viner. För att de är lite lättare och tunnare såklart. De har ju inte den här fylligheten och mognaden och aromen. Och jag kan tycka att det blir lite tungt ibland. Så att jag brukar säga det också på systemet. Jag vill ha något billigt, lätt och tunt vin som inte smakar så mycket.
Jag har varit på en grekisk ö och trampat vin en gång. Och man tänker så här, att trampa vin, då tänker man, i alla fall jag, om jag har en bild av det, att det är lite fräscht och fina druvor som ligger där som man sen pressar med rena små fötter. Hej du, kan jag säga. Vinet som man trampar eller gör vin av, det är ju helt ruttna druvor som har legat liksom och torkat. Och det är både kvistar och skal och allting som ligger, som man då häller i de här tunnorna som man trampar i. Och det är rätt äckligt faktiskt.
Men alltså, gör de så fortfarande på riktigt att de trampar med fötterna?
Nej, vissa ställen, de som gör sitt eget vin.
Ja, små vingårdar.
Det var väldigt häftigt att få prova på.
Ja, det förstår jag, det förstår jag.
Du kanske vill höra vad jag har lärt mig den här veckan?
Det vill jag. Har du något veckans?
Nej, men det är så
roligt, för att egentligen så kommer mitt aha från ett radioprogram. Du vet, på sommaren nu när man kör mycket bil, eller jag gör på landet, så sitter man och lyssnar på olika radioprogram, och då hamnar jag i ett radioprogram där de pratar om att köa, och att svenskar är så bra på att köa, och att vi köar på olika sätt i olika delar av landet och i olika delar av världen, och hur det har blivit så liksom. För till exempel i Stockholm och Uppsala, storstäder, då är vi väldigt artiga och vi ställer oss i den där kön, långa raden liksom. Mm. Och man vill absolut inte att någon ska tränga sig, såklart. Men händer det någonting i närheten av kön, då genast så blir man som en enhet, att då kan vi här i kön prata om det här. Men i södra Europa, ja, då är det mycket mer så här, någon kommer in i en affär, då kollar man, vem är sist typ i kön? Eller som inte är en kö, utan i klunga. Vem kom in sist? Ja, det är jag. Ja, bra, då är jag efter dig. Och sen går man runt liksom och gör grejer, vilket känns ju mycket vettigare.
Nej, men oj, här får man absolut inte lämna sin köplats liksom. Det är ju kört då. Precis. Mm.
Och sen är det också den här irritationen, pratar de om, som var så intressant. Irritationen som infinner sig när man står i en kö. Varför blir man irriterad när man står i kö? Jo, därför är det ju såklart tid, ineffektiv tid. Man kan, du vet, man är tvingad att stå där och man kan inte gå ur sin plats. Så att det är någon som, det är tidstjuvar på något vis. Om det så är en bankomatkö man står i eller en affär.
Så liksom, ställer man sig
man skulle
alltid
kunna gjort bättre saker.
Ja, man ställer sig alltid i fel kö också.
Alltid fel kö. Och sen är det telefonkö nu för tiden. Du vet, man kan ju hamna i så här 86:e plats i kön när man ringer. Man blir ju helt galen. Hur vad tänker de? Och så, du vet, när man väl är framme och sen så hamnar man med någon person som man då har längtat efter för att prata med, som ska lösa ett problem man har. Då helt plötsligt så bryts samtalet och man är tvungen att börja om igen. Och,
nej, det är panik. Därför älskar jag när de har så att de ringer upp en.
Ja, det är väldigt bra.
Ja.
Men så säger de också, eller sa där, att engelsmän skryter om att de är så fantastiskt bra på att köa. Och de har ett bra regelsystem. En av reglerna det här gällde Wimbledon till exempel, där köar man mycket innan man ska in där till alla tennismatcher. Mm. Att man inte får bygga lusthus i kön.
What? Den fattar inte jag.
Nej, men det står i regelverket, det får inte byggas lusthus i köerna.
Vadå, att man gör en liten grupp som står och pratar eller vadå?
Nej, att man, det antar att det är att man inte ska sätta upp ett tält, eller jag vet inte vad de menar med lusthus liksom.
Nej,
vad synd.
Att man
inte får bosätta sig i kön eller något liksom. Men du, vet du vad jag undrar nu?
Nej.
Vi kändisar emellan, hemskt att säga. Jag känner ofta i alla fall, när man går ut och med ett gäng kompisar och säger, Sofia, fixar du? Fixa så vi får gå förbi kön. Det är det värsta jag vet. Hur tänker du om det?
Nej, men jag är så här, jag köar alltid. Alltså, jag skulle aldrig tränga mig i kön eller så. Men däremot när jag går ut måste jag erkänna att då finns det ju en VIP-kö ofta. Eller att man bara går fram och vinkar till vakterna. Och så får man, jag skulle aldrig stå och köa. Då skulle jag inte ens gå ut liksom.
Men utomlands, då hamnar man ju i det där. Då är det ju inte Pernilla Wahlgren som kommer.
Jag minns inte när jag var utomlands sist och stod i en kö för att jag var på något disco eller något. Det har ju inte hänt sedan urminnes tider. Jag går inte på sådana ställen.
Nej, men jag tycker att det är så jobbigt. Och nu också, jag går inte ut speciellt ofta. Men då är det så här, ett, när kompisarna säger fixa så vi slipper stå i kö. Och två, när man vill vara så här, nej, men jag står hellre i kön och går förbi en kö. Man kanske får plocka fram sitt sydländska beteende här.
Jag måste säga, jag har inga problem med det. Jag känner också de flesta vakterna och sådär liksom.
Eller man vill ju att de ska se en och vinka in en. Inte att man själv ska gå fram och säga, snälla får jag komma
nej,
in.
Nej, det är pinsamt. Men Sofia, jag blir invinkad.
Du blir invinkad.
Nej, men till mitt försvar, mitt ex var ju dörrvakt, så att jag känner väldigt många dörrvakter och sådär, så att det behövs inte mycket. Och sen, herregud, min dotter fixar in folk på kaféet, så att jag kan ju bara ringa henne. Bianca, fixar du in mig på kaféet ikväll?
Men jag hörde också en väninna som hade skilt sig precis. Hon hade lite ont om pengar. Hade ändå, du vet, någon kväll när hon inte hade barnen tänkte nu ska jag gå ut. Jag måste ju träffa folk och kanske träffa någon ny kärlek. Och hon piffar till sig ordentligt och tar bussen in till Stureplan och ska in på klubben.
Ja.
Och sen får hon nej. Så kommer hon inte in.
Varför inte det?
Nej, men du vet, hon såg väl inte tuff nog ut eller kom när det var alldeles för fullt. Och det är ju hjärtskärande när man
hör
det.
Det är klart. Men vadå, hade hon stått och köat jättelänge då?
Ja.
Och när väl äntligen kommer fram. Ja. Ja, men det var en idiotdörrvakt. Hon får bara säga nej om det är fullt. Då är det inte så mycket att göra åt. Men om man märker, ja.
Ja, det där är ju nog, alltså, när man pratar med folk av olika hudfärger eller du vet, så blir man ju helt mörkrädd på
ja, nej, men sånt gillar vi inte. Men däremot, jag fattar inte folk. Du vet Golden Hits.
Mm.
Jag åker ju förbi där ofta med bilen på Kungsgatan. Alltså på helgerna, den kön, den slutar ju aldrig. Hur kan man ställa sig en kö och veta att ja, nej, men jag kanske kommer in här om en timme eller två liksom?
Ja,
det är alltså en
krog i Stockholm där det är karaoke-sång och det är drag. Det är en väldigt roligt ställe att gå på.
Absolut, men ja, nej, jag skulle aldrig ställa mig den kön. Så ja, en eloge till alla som orkar.
Men jag måste säga, den kungligaste gången när jag har gått förbi en kö, det är när jag och min kompis Lisbeth är i Los Angeles första gången. Många, många år sedan. Jag är fotograf och hon är med som sminkös. Och sen så ska vi gå ut och vi vill, vad kan vi vara? 18 år gamla. Och sen så har vi jobbat klart och så tänker vi att vi ska gå ut på klubb. Men vi är liksom i en ny stad, har ingen aning om var vi ska gå. Så vi tar bilen som man gör i LA och åker runt lite grann på gatorna. Och så ser vi ett ställe där det är massor med folk utanför, det är kö. Och tänker vi, det där verkar nog vara en tuff klubb. Så vi stannar och är beredda att ställa oss i kön. Ja. Men så fort vi närmar oss då, två 18-åriga söta tjejer, så blir vi invinkade. Där var det verkligen så här, så att dörrvakten bara kom in, och vi bara wow, det här var ju häftigt liksom. Vi kom in på klubben. Så kom vi in och det var jättemycket folk och vi hade skitkul och började dansa. Och sen efter ett tag så hör vi, det är någon slags scen där, hur någon är såhär, ja, hello. Nu är det dags att säga grattis till födelsedagsbarnet. Happy birthday Stevie. Och så har vi kommit på Stevie Wonders födelsedagskalas.
Stevie Wonders?
Stevie fucking Wonders födelsedagskalas. På scenen står hans band. I publiken sitter han. Och sen är det liksom, de börjar jamma. Han går upp och spelar. Och vi står där och vi är så starstruck så vi håller på att svimma liksom. Snacka om att spela Happy Birthday, som du säger, i deluxe liksom.
Nej men förstår, nej shit vad coolt. Jaha, tog du massa bilder då eller fanns inte iPhone på den tiden?
Nej du, det fanns inte mobiltelefon då. Men det var ju, vi var ju helt, faktiskt så förstod vi även när vi stod där hur galet häftigt det var.
Ah, vad coolt. Jaha, vad kan jag skryta med? Det närmaste jag har, jag har dansat med Prince på ett diskotek i Paris.
Ja, jag har dansat med Prince i Stockholm.
Nej, ja, men okej, då tar jag mig först.
Fan vad han dansar, fast du är ungefär lika lång som Prince, så ni måste ha haft mycket att prata om.
Ja, men, vi hade ögonkontakt, det har han inte med någon annan tjej. Nej, men jag tror att det var därför på riktigt, för att jag och Emilio Vito var i Paris av någon anledning. Jag vet inte om det var möte eller om vi var på semester. Och så går vi på en klubb och vi står och dansar på dansgolvet och Emilio Vito var ju då fantastiska dansare på den tiden och det blev nästan en liten ring kring dem för att de dansade så jäkla bra liksom. Och jag hängde på det och plötsligt så bara från ingenstans så kommer Prince fram till oss då och börjar dansa mot mig. Och jag tror i och för sig att det var en blandning av att jag var liten och jag var väl ganska söt på den tiden.
Ja, du var så söt.
Nej, men då tyckte väl han att det här var en liten kort tjej som jag kanske för första gången kan vara längre än. Han hade dessutom sjukt höga klackade skor på sig. Och så började han dansa med Emilio Vito och mig då alla, och vi hade värsta stämningen tills diskjockeyn får den fantastiska idén och sätter på en Prince-låt. Varpå han bara raskt går av dansgolvet. Så att det, där bröts ja, den stämningen.
Men vad är det med artister och det där att man så fort det är en låt med dem själva så kan de inte bjuda på det, stå och dansa lite.
Ja, men han kanske kände att han ville vara lite inkognito liksom, och då skulle det bli så himla obvious om den låten kom på och alla ska bara, åh, där är Prince. Och han hade med sig två jättestora livvakter med superstora pälsmössor på sig, kommer jag ihåg, inomhus.
Men du, om du är på en klubb och sen sätter de på Piccadilly Circus, går du av dansgolvet då?
Nej, alltså det beror ju på om jag är i stämning med mina kompisar och sådär. Då skulle jag ju tycka att det var kul. Skulle jag sitta ner och plötsligt höra att de sätter på den, så skulle jag inte springa upp och bara, oh my god, it's my song! Oh my god, här kommer jag! Nej. Oh, så att, men jag skulle ju inte liksom gå av, kanske. Nej. Jag skulle bara tycka
att min historia om Prince är absolut inte lika spännande. Det var, Prince var ju här några gånger på 80-talet och det var ju väldigt stort i ens värld. Man älskade Prince. Mm. Och någon gång på någon efterfest så dansade han. Det var på Café Opera. Han dansade. Jag dansade också på samma dansgolv. Och det var ingen ögonkontakt och jag tror inte att han såg mig. Men ändå kan jag säga att jag har dansat på samma dansgolv som honom. Så det var det absolut ingen rolig Prince-historia.
Men
jäklar vad man... Det är så roligt för att man var så kär i honom. För er yngre lyssnare nu som inte vet hur Prince ser ut, ni får nästan googla honom. Och när ni kommer se bilden så kommer inte ni fatta vad jag och Pernilla pratar om. För man tyckte han var så cool och snygg och sexy och allting. Men nu så fattar man nog inte riktigt det.
Nej, men alltså han är ett geni liksom. Det är ju bara så. Ja. Hans film också, 1999.
Purple Rain
heter den, förlåt. Ja. Det där var ju verkligen min husgud när jag var tonåring.
Nu vet man ju inte vad han heter, för han döpte ju om sig till designer. Han har ju haft lite olika...
Och the artist with no name, det var ju något sånt också. Att han skulle inte ha något namn. Jätteoklart, men Prince är alltid Prince. Sheila E. älskade jag, kommer du ihåg henne?
Ja, Vi kan nog återkomma till kändisar vi mött genom åren. Det kan bli en stående punkt. Men du, är du redo för en bikt nu då?
Absolut.
Då är det dags för bikten. Ja, det är roligt. Man kan ju då gå in på Facebook på Wahlgren och Wistam, eller så kan man mejla till oss på wahlgren.wistam@gmail.com, och där är man ju helt anonym. Vi har ju ett litet moment här som heter bikt, som går ut på att man får berätta något som man har lite ångest för, lite panik, något som man har gjort som man inte borde, och sen så får man vädra sin garderob, och sen så gör vi en liten hobbybedömning eftersom vi har så sjukt mycket erfarenhet av jobb.
Absolut, eftersom vi har förmågan att kunna straffa också, knappast. Men,
Nu ska du få höra. Det här är en bikt som har kommit in av anonym hustjuv. Nu läser jag.
Oj.
Hej Pernilla och Sofia. Ni har verkligen gjort min semester. Skratta mig igenom varje powerwalk. Tänkte bikta en gammal synd och se vad ni har att säga om den. Jag sprang på en gammal väninna på stan. Vi har inte setts på flera månader. Vi tog en fika och pratade om livet. Hon sa att hon var på väg att köpa ett sommarhus i våra gamla barndomstrakter. På min drömväg. Jag blev tokig av avundsjuka men sa ingenting. När jag kom hem kunde jag inte låta bli att gå in på Hemnet. Hittade huset och blev blixtförälskad. Åh nej. Jag ringer nästa dag och lagt högt bud och vann budgivningen direkt. Men ni fattar, så jobbigt. Har ännu inte vågat ringa och berätta för min vän. Vet inte vad jag ska säga. Fattar ni att jag snodde hennes hus? Vad tycker ni jag ska göra? Och vad blir mitt straff? Jag
orkar inte.
Anonym hus. Nej, det där var faktiskt... Det där gör man inte. Spontant så känner jag att där är big no-no alltså.
Jättefräckt. Alltså...
Samtidigt, ett husköp är ju en väldigt, väldigt stor grej.
Mm.
Men alltså, om vi backar bandet, vad skulle hon kunna gjort annorlunda? Skulle hon kunna ringt till sin kompis och sagt, jag vill också köpa det huset? Nej, det går inte heller. Vad jobbigt.
Ja, det hon hade kunnat säga då i sådana fall, säga så här, vet du, jag tittar på huset nu och jag är precis lika kär som du. Jag kommer låta dig ta budgivningen, men är det så att någon annan bjuder över och du släpper det, får jag bjuda över då? Så kanske man kan göra, eller? Var inte det? För att det här är så pinsamt. Alltså, vad ska hon säga nu? Hej, jag har en liten sak att berätta för dig.
det där huset du skulle köpa, jag...
Nej, men det är jättefräckt.
Åh, gud, så jobbigt alltså.
Ja.
Det är nästan så här, hur ska
man... Nej, men man kan, jag tror att vänskapen kommer att ta slut här.
Ja.
Den andra tror jag aldrig kommer förlåta henne, jag vet inte. Men förstår du, om det var så att den ena väninnan hade otroligt mycket mer pengar, så att hon känner, nej, men jag hade aldrig kunnat vara med ändå. Jag ändå,
ja, ja.
Då kan jag förstå, förstår du?
Alltså, om hon inte hade träffat henne på stan, eller sprungit på henne på stan, så hade hon inte vetat om det här huset. Nu snodde ju, det här är ju som att sno någons man nästan.
Ja, jag vet att jag var med om något liknande för flera år sedan på 80-talet. Så hade jag och Björn Borg samma agent. Mm. Och då hittade jag ett hus här ute på Langnö hos mina föräldrar som var så sjukt fint. Som de skulle sälja. Så att jag berättade det för min agent då, för jag skulle kolla liksom vad jag hade för ekonomi och så. Och då berättade han det för Björn Borg också. Och Björn Borg åkte ut och tittade och blev jätteförtjust han med. Oh. Och det, då kände jag bara så här, okej, nej men buda mot Björn Borg, hejsan, hoppsan.
Köpte han det då?
Jag kan glömma. Nej, han gjorde faktiskt inte det. Så att ingen av oss köpte det. Men jag kände instinktivt att, vad surt att han visade det för honom. För nu kom, men jag var inte ens med i matchen, förstår du? Jag hade i alla fall inte fått det, för jag hade inte de pengarna.
Jag har faktiskt, nu när du säger, varit med om något liknande också. För att jag hittade ett bord på Blocket, ett mosaikbord som jag blev lite förtjust i. Och så åkte jag den dagen där jag hade ringt och hade tittat på det och tänkte jag skulle spela lite tuff och pruta lite grann.
Mm.
Så sitter jag och gör mina naglar hos såhär, nagelskulptris och berättar om det här bordet som jag vill köpa, men det är lite dyrt så jag ska försöka pruta. Och visa det på Blocket på annonsen. Och sen så ringer jag tillbaks lite senare till bordförsäljaren sådär. Nej, vi har fått in ett annat bud. Och den där annonsen hade varit uppe så länge så jag fick något så bara... Vad hette den andra som budade? Ja, och så sa hon namnet på min nageltjej.
Nej!
Så var det hon som hade ringt.
Nej, men det var ju också jättefult.
Ja, och då blev jag blev så här helt... Det här gällde ju bara ett bord, inte ett hus. Men jag blev ändå så här, nej men hur kan man göra det? Då ringer man väl kanske till mig och säger så här, vet du, om inte du köper det här bordet så... Precis. Vill jag gärna köpa det. Liksom.
Exakt, så kan man göra. Om du släpper det så. Samma sak med huset. Om du känner att du inte kan möta den andras bud, får jag kliva in då?
Så.
Ja.
Nej, så jag blev faktiskt rätt sur.
Ja.
Jag bytte nageltjej, så kan man väl säga.
Det tycker jag du gjorde rätt i.
Ja, fast den här vänskapen, den kommer nog få sig en rejäl törn. Och alltid, när man har gjort någonting fel som faktiskt den här anonym hustjuv har gjort. Det hade nog varit smartare och kanske ringt till mäklaren och sagt, om inte den här tjejen som jag känner ska köpa, då vill jag köpa. Jag tycker att hon måste be om ursäkt och verkligen säga, jag mår dåligt men jag har gjort något dumt.
Ja, alltså söta du, hon lyssnar ju på oss säkert. Du har ju satt dig själv i skiten faktiskt, för din vänskap med din kompis kan ju förstöras. Sen förstår jag man blir kär i ett hus om det var ditt barndomshem och allting, men ja, den är inte rolig att ringa upp och bara säga, du, det där huset, det var jag som budade. Men vi kan inreda gästrummet till dig.
Det kommer ju komma fram. Inget är ju säkert än att det kommer att komma fram.
Nej.
Jag tycker att, jag vet inte om, det är svårt att hitta straff på det här. Jag känner att straffet är nog den ångesten som hon nu känner.
Ja, eller att hon får bygga en liten gillestuga till henne på tomten.
Ja, det kanske... Nej, men det som du var inne på där, att hon alltid har gästrummet i ditt, liksom.
Mm.
Jag tror inte att hon kommer vilja använda det gästrummet någon gång.
Nej, men vad heter det sån här Afflavallhus? Vad heter det sån här...
Ja, Attefallshus.
Attefallshus, ja. Det får man ju bygga.
Vad heter det, sa du? Säg igen. Afflavallshus. Falafelhus.
Falafelhus. Hon får bygga ett falafelhus på 25 kvadratmeter på tomten. Och så får hon sitt eget hus där grann. Ja, faktiskt. Det får du göra som straff.
Ja.
Någon måtta får det vara.
Men du, kära Pernilla.
Ja, kära du.
Eftersom vi har lite speciella inspelningar nu under sommaren, när vi är på olika platser och vi gör det via Skype och till och med lite rock'n'roll att vi gör det utan Kid just den här veckan. Jag vet att du är på dina föräldrars landställe.
Ja.
Och är de hemma, dina föräldrar, till och med?
De är det, faktiskt båda två. Tänker du nu på att vi ska prata med någon, kanske?
Vi brukar ju ringa någon och luska efter lite pinsamheter. Och då tänkte jag, kanske jag kan få prata med din pappa.
pappa till exempel.
Ja, det är klart du kan. Mamma har ju faktiskt redan talat med.
Precis.
Det är bara Linus och Undvika har också pratat med. Men gud, ja. Vi pratar med hela min familj.
Ja, jaha, men jag tror att din pappa kanske kan ha något som jag inte har fått höra än.
Kanske, kanske. Jag ska ropa på honom, ska vi se då. Vänta. Pappa! Sofia vill prata med dig. Alltså, vad sa du? Har hon klätt av sig idag, frågar han. Nej, annars kommer han inte.
Ja, förra veckan så streakade jag ju i podden. Jag flashade mig lite grann. Inte för att Pernilla var dugg intresserad av mina tuttisar. Men
sanningen om dig.
Ja.
Mm.
Hörde du det, Sofia? Oj.
Hallå. Ja,
hallå, hallå där.
Hej.
Hej.
Gud vad härligt. Det här är ju även via Skype, så jag ser ju faktiskt att du har en fin blå skjorta på dig dessutom.
Det har jag, ja. Ja.
Mm. Du, Hasse, har du lyssnat på våran lilla podd någon gång?
Varje gång. Jag ser fram emot varenda söndag och lyssna på den.
Gud vad roligt, för nu är ju, vet ju du vad det här innebär. Att jag liksom är ute efter någonting om Pernilla som inte jag har hört eller sett själv.
Mm.
Och du har ju sett henne väldigt länge. Du har ju bytt blöjor på henne. Så att, hur är hon dotter?
Att jag ska berätta om vad jag såg då när jag bytte blöjor på henne. Då blir det en massa skitsnack här då.
Nej, men det jag vet är ju, som hon själv säger, är att hennes humor och hennes så här snabb kvickhet har hon fått ifrån dig, säger hon.
Ja, ja, hon säger det, ja.
Mm-hmm.
Och det är väl troligt det.
Hur var hon som barn?
Ja, hon var något mindre än vad hon är nu.
Ja, det är svårt.
Men inte mycket. Nej, men hon har ju varit från första stund till idag det gulligaste man kan tänka sig. Det har liksom aldrig varit något problem med henne. Ingen tonårskris eller någonting. Nej. Så att om jag ska...
Hör du det, Bianca, om du lyssnar på det här?
Ja.
Nej, men hon är ju er enda tjej också.
Ja, det är hon.
Fick hon lite specialbehandling då?
Nej, det vet jag inte. Ja, tjejer är ju alltid lite mer gulliga och kramiga, så att det har de väl fått. Men annars så har hon inte fått någon specialbehandling direkt.
Mm, mm.
Och sen har ju vi har ju varit kollegor, Pernilla och jag, sen hon var... Vad var det när vi spelade Annie? Var det 11 år då? Och sen alla de här Pippi-föreställningarna och... Sådär, så att jag har ju upplevt henne inte bara som min dotter utan som min kollega.
Om jag tänker det, jag som är förälder själv sådär, man måste ju bli ofattbart stolt över att ha en så duktig dotter.
Ja, det är vi. Det är vi.
Ja.
Det ska vi inte förneka.
Nej, och alla andra barn jag har också. Men du, jag undrar ju också vad det liksom är i era gener egentligen. Eftersom ni har så talangfulla även barnbarn. Alltså det är ju helt galet faktiskt. Både musikaliteten och...
Det kanske sitter i generna, men jag tror ju också det att man är man uppvuxen med massa musik omkring sig som de alltid har varit och... Och följt med på teatrarna, så är det klart att om man då blir intresserad och har, men jag vet inte om de har fått ärvt talangen, den har de nog fixat själva, tror jag.
Ja. Du, jag vill ju som du vet, så är jag ute efter några riktiga pinsamheter.
Ja.
Har du något pinsamt från när hon var barn kanske?
Ja, hon redan som liten, eller redan, det var hon var liten, jag vet inte hur det är nu, om hon blev väldigt... Men då när vi var och handlade då på Domus och man gick med en sån här kundvagn och plötsligt så stod hon bara där med benen i kors och kunde inte flytta på sig bara för att hon var så kissnödig. Så att då var det ett antal gånger som jag lyfte upp henne på kundvagnen och körde henne raskt ut genom kassorna till toaletten utanför. Men hon var så kissnödig så hon kunde inte ta ett steg alltså. Och jag vet inte om
alltså, hon kunde inte sära på benen.
Nej, nej, det kunde hon inte då, inte då i alla fall.
Nej, men jag kan säga att jag har sett henne i kissnödig några gånger nu som vuxen också.
Ja, ja.
Hon står är som en karikatyr. Ja, hon står där och knyter knut på benen.
Bär du henne till en toalett då i närheten?
Ja, ja det, slänger det upp var, henne på ryggen.
Det var snällt det, ja.
Men jag måste också säga att jag träffade dig för några år sedan när jag var hemma hos Pernilla. Och då sitter du där och betalar hennes räkningar. Vad var det liksom?
Jo, men det är inte så där farligt som det låter, som att hon inte skulle klara av att betala räkningarna. Utan som du vet så, nu betalar man ju räkningarna via nätet och med en liten dosa. Och det är ju en kod på den där dosan. Och hon hade då hemma, om det var Theo antagligen, som var och tryckte på den där dosan. Så att, och då spärras ju dosan, så hon hade aldrig en dosa som fungerade. Då åkte hon iväg och fick en ny dosa och ny kod, och så efter ett tag så hade ungarna varit där och knappat. Så att därför fick jag hjälpa henne med att jag hämtade räkningarna, och så åkte jag hem och satte mig med min dosa framför för datorn.
Så det var inte roligare än så?
Nej, så det berodde inte på att hon var dum i huvudet.
Ja, det tror jag. Nej. Ska se. Men jag ser ju mer henne att hon är lite... lite virrig.
Ja, ja, sen hade hon ju svårt att betala de där noten, eller vad heter det, fakturorna i tid. Det hade hon ju, så att det fick jag ju hjälpa henne med då. Att snabbt skicka in innan hon åkte fast för
inkasso,
ja, ja.
Ja, men hon har ju lugnat ner sig lite med shoppingen. Det är ju det är skönt.
Ja, det är jätteskönt, för att det gick väl åt en del pengar på den där shoppingen.
Men du, Hasse, vi har ju varit så himla öppenhjärtliga hela tiden i våran podd, och vi pratar om krasch i livet och när det har gått bra i livet.
Ja.
Och Pernilla har ju gått igenom massor med grejer. Såhär. Har du som förälder någon gång varit så orolig för henne?
Ja, det är klart jag har. När hon har varit nere på botten. Och sen är det ju, vet man ju då samtidigt att det kanske inte är sina föräldrar man vill gå till, utan sina vänner istället, och prata med dem.
Mm.
Men vi har ju alltid funnits där, och det är klart att man har varit orolig.
Men hon säger att du har varit fantastisk med Oliver till exempel.
Ja, ja, fantastiskt. Jag älskar ju mina barnbarn, och han var ju en av de första, så att det var ju, jag var ju nästan ställföreträdande pappa för honom.
Mm-hmm. Mm.
Det var umgicks mycket.
Vi spelar ju in TV väldigt nära dig, så det finns risk att vi ses inom snar framtid igen.
Ja, visst.
Ja, men tack för pratstunden då. Så
jag är ledsen att jag inte kunde komma med några skandaler till Expressen om Pernilla, men...
De hittar säkert något ifrån det vi har.
Ja, nu överlämnar jag till Pernilla här. Ja, hej då!
Tack då, lilla pappa.
Tack ska du ha.
Jag hörde inte allting, för jag sprang iväg och kissade faktiskt. Jag tror jag gjorde det ungefär
precis. Hörde du, kissfria. Det roliga, han berättade ju då att han var tvungen, när du liksom var liten och kissnödig så...
Ja, men jag blir så. När jag blir kissnödig så måste jag bara sätta benen i kors, och sen måste jag stå så jättelänge tills det liksom går över. Och det, ja, då kan man ju tro att jaha, nu har fött fyra barn. Men det var så även när jag var liten. Jag får så enorma kissattacker, och då bara... jag måste lära mig liksom att planera nu.
Får jag komma in?
Nu vill mamma säga något.
Ja, apropå det.
Har du också slapp blåsa?
Nej, men du sa så här en gång. Jo, det var så här. Jag har ju skrivit upp allt vad barnen har sagt och så där. Och en gång så hade vi varit och handlat och satt i bilen. Och då säger Pernilla så här: gasa på nu, för här ska hem och kissas.
Hur gammal var jag då? 35?
Ja, nej, du var nog 4 år eller något sånt där. Gasa på nu, för här ska hem och kissas. Det var det. Hej då.
Jag har alltid varit lite gullig.
Men du, din virrighet när det gäller den här betalningsdosan och räkningarna var ju din pappa inne på också. För jag har ju ett minne av att nej, pappa måste hem och betala räkningar åt mig. Kan du inte betala dina egna räkningar, Pucko?
Nej. Jag har en ekonomiassistent, världens bästa Eva, som gör det åt mig. Ja, men jag vet inte. Jag är så dålig på det där. Jag är som ett litet barn som inte vill bli vuxen liksom. Jag hatar att få så. Ända sedan jag var liten så tyckte jag synd om mina föräldrar för att de fick så här tråkiga bruna kuvert med posten som såg så tråkiga ut. Och det, ja, ja, jag tycker det också. Så att då har jag att de går inte hem till mig utan de går till mitt företag och så får kära Eva betala mina räkningar åt mig.
Har jag. Men ordnat, om jag skulle så säga så här, kan du betala mina räkningar åt mig, då skulle inte du kunna det alltså.
Nej, då betalar Eva åt
ja. Oj, 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 ja, ja. Men man är bra på olika saker här i livet. Ja. Och det man inte är bra på får man ju hitta någon annan som är bra på.
Ja, men precis. Deklarerar du själv också?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Nej.
Även nej, men fast det är rätt. Nej, men jag lätt är, nu för tiden.
Ja, men jag är ja, jättedålig.
Som avslutning, Pernilla, på denna lilla podd så ska jag bara tipsa om den godaste efterrätten just nu.
Ja, du glömde berätta om den.
En rabarberkompott med kesella, kvarg, som du gillar så mycket. Och lite så här crunch i. Det är det som blir pricken över it. Så rabarberkompotten så gör man ju då med rabarber och socker och lite limesaft. Gör jag i alla fall. Och så låter man det koka. Och sen så har man den där crunchen då. Det gör man på havregryn, socker, smör och jag hade faktiskt lite solrosfrön och kokosflingor också för att få det ännu mer crunchigt. Och så lägger man det i ugnen i 10 minuter på 200 grader tills det blir lite gyllene sådär.
Lägger man dem bara på en ugnsform? Man strör ut dem?
Den här smeten som man då gör av havregryn, socker och smör, solrosfrön och kokosflingor rör man ihop i en kastrull och sen lägger man ut det på en plåt på ett papper och 10 minuter i ugnen tills det blir lite så här brunt och gyllene. Det blir, ser ut som en müsli ungefär kan man säga, fast det är mycket sockrigare.
Ja, precis.
Och sen då när man lägger upp det som jag gjorde, jag ska skicka bild till dig, jag lägger upp det här sen på Facebook, så varvar man den här kompotten med den här kesellen och crunchen och det är så gott, förstår du, så att man smäller av.
Ja, men det låter jättegott och jag älskar rabarber, så det ska jag verkligen göra. Gör du det i glas också?
Ja, jag gör det i glas. Jag har lärt mig av de bästa, nämligen du som alltid gör det i glas. Men jag tänkte att du som har en så härlig receptsida där på pernillavahlgren.se.
Skicka mig bilderna.
Du kanske kan lägga upp det där. Jag skickar bilder. Precis. Och jag skickar recept. Så kan du lägga upp det där.
Jag ska lägga upp mina gamla recept också. Jag har varit lite dålig på det. Så det ska
Det blir lite, jag då som ska försöka lära mig blogga av dig. Det är lite svårt när det är sommar.
Vi har lite mycket nu också. För vi,
ja, vi gör TV på löpande band.
Det är så himla kul. Vi har spelat in första programmet och det känns så bra, eller hur? Vi har så otroligt bra gäster och det är så himla synd att vi inte får berätta vilka de är. Men om jag säger Naken Janne, Anna Bok och Baren Johannes så är det inte de som kommer att komma i alla fall.
Pernilla, puss på rumpan. Vi ses imorgon, du och jag. Och vi hörs alla vi andra om en vecka igen.
Det gör vi, puss och kram.
Hej då.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.